Vi har under några dagar befunnit oss i första Timoteusbrevet och vi är kvar där i det tredje kapitlet. Och vi håller på att tala om hur viktigt det är att det andliga arvet förs vidare från generation till generation. Och hur viktig den äldre generationen är för den yngre om Guds verk ska kunna gå vidare. Och vi har talat nu senast igår om hur det andliga ledarskapet kan födas fram i en lokal församling och vilka egenskaper som kan odlas och vara betydelsefulla. Ofta så har kriser i frälsningshistorien fokuserat på den här problematiken. En sån stor ledare som Mose till exempel var trots allt bara en människa. Och när Jetro kom på besök då fick han se någonting som genast slog larm om. För där satt Mose i dagens hetta, dagen lång. Och dömde de som ville ha tvister uppgjorda inför sin ledare. Och Mose löpte en stor risk att bli utbränd. Och det påpekar Jetro och säger, detta är inte bra, det är inte rätt Mose, du kommer att bli utbränd. Och folket kommer så småningom inte att vilja stå i kö så länge utan ta saken i egna händer. Och inte få det råd som de skulle kunna få ifrån Guds egen lag och ord. Så Jetros förslag i det vid det tillfället, i andra Mosebok 18, det är ju att Mose ska tillsätta pålitliga män som kunde ha ansvar för olika stora grupper i bland folket. Det här var en juridisk funktion förmodligen i första hand som de ålades. Och så avlastades Mose på det sättet och slapp bli utbränd vid det tillfället. Men han var fortfarande mycket av den ensamme andlige ledaren. Så när vi kommer till fjärde Mosebok 11 så beskrivs alla symptom på utbrändhet hos Mose. Det har gått så långt för honom att han till och med säger, ska jag ensam bära bördan av allt detta folk? Det är ju inte mitt folk, det är ju ditt folk. Det är inte jag som förde dem ut ur Egypten, det var du som gjorde det. Ska jag behöva bära hela bördan själv? Nej. Nu får det vara slut. Jag vill hellre dö, säger han. Då säger Gud. Och det verkar som att Gud tillät den här krisen komma för att det här skulle bli uppenbart. Utse åt dig 70 av de äldste. Det fanns redan ledare ute bland folket och i stammarna och i familjerna. Och samla dem i tabernaklet så ska jag ta den ande som är av dig och låta den komma över dem likadant. Och så gjorde man det och man samlas där utanför tabernaklet och Gud liksom tar av den ande som är över Mose och låter komma över dessa 70. Nej, det var bara 68 som var där ute, det var två kvar i lägret. Och de som den här anden kom över började profetera och uttrycka att någonting gudomligt hade gripit tag i deras liv. Två är kvar i lägret, men Gud är inte så uppbunden vid såna här formaliteter som vi ibland är så noga med. Han låter den helige ande också komma över dem. Fast de inte var ute vid tabernaklet som egentligen var meningen. Och då är det en ung man inne i lägret som ser detta till sin förskräckelse att här är två män som plötsligt uppträder på samma sätt som Mose. Förmodligen var detta Josua, Nuns son. Och han springer ut till Mose och han säger, Mose, det är två män i lägret som beter sig precis som dig. Ska vi säga till dem att hålla tyst? Och det svar som Mose ger uttrycker den stora generositet som vi som ledarskap och äldre i en församling önskar vi kunde ha den attityden. Mose säger, Josua, ska du så nitälska för mig? Och så säger han, att allt Guds folk vore profeter. Jag trädde gärna tillbaka precis som, och det här sa han ju inte, men precis som morgonstjärnan försvinner när solen går upp i sin glans. Morgonstjärnan är fortfarande kvar, men den syns inte för övriga ljusets skull. Att den pastor, predikant kan se på sig själv på ett sådant sätt och att ett annat ledarskap kan se på sig själva på ett sådant sätt att de gärna ser nya komma in och fungera i de roller som de kanske har hållit i länge och blivit deras identitet. Och det är farligt. Man måste ständigt vara beredd att stiga åt sidan och se hur Gud för fram nya ledare. Så Paulus prioriterade det här med ledarskap när han var verksam till exempel i församlingen i Efesos där nu Timoteus var. Och han skriver, eller Lukas skriver i Apostlagärningarna 20 och 21. Där han håller ett tal, ett avskedstal till de äldste i Efesus. Och så påminner han om på det här sättet. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, dag och natt, har förmanat och vägledt var och en av er under tårar. Detta är ledarskapets vånda, men ändå dess villkor. Och han tog personligt intresse i var och en av de tilltänkta ledarna, blivande ledarna, befintliga ledarna. Och han visste att de är människor precis som mig. De har också sina problem att kämpa med. Och han var liksom deras rådgivare. Och han lyssnade. Och han frågade. Och han bad för dem. Och det var långt in på nätterna ibland. Och det var en kamp under tårar. Handskas vi så med det andliga ledarskapet i vår församling? Att en pastor har personlig omsorg om de som finns omkring honom. I vårt församlingsråd, som det här kallas i vår församling, tabernaklet, då har vi 15-20 stycken 60 sekunders runda varje kväll vi träffas varannan vecka. Då var och en får säga hur det står till i hjärtat där inne. Och det är alltid någon som mår illa, eller flera, som säger jag känner mig inte värdig den här uppgiften, för jag har misslyckats på det här och jag har tvivel att brottas med, eller det här har hänt i mitt liv som upptar all min uppmärksamhet. Och så får vi be för varandra. Ett andligt ledarskap är ingen grupp av stålmän eller stålkvinnor. Vi är svaga, sköra ledare, men vi har det gemensamt att vi vet att vi älskar den här församlingen. Och vi vill församlingens bästa. Det känner vi i våra hjärtan. Och så kan vi gå vidare på det sättet. Och så säger då Paulus, var mina efterföljare så som jag är Kristi efterföljare. Han pekar på sig själv som ett föredöme. Inte för att han är fullkomlig, utan för att han håller på att följa Kristus. Alltså, om ni följer mig, då kommer ni åtminstone åt rätt håll. Och egentligen borde varje kristen kunna säga så här, följ mig, för jag följer Kristus. Nu var Paulus förkunnargärning snart avslutad när han skriver det här brevet. Och när hans kollega Petrus skriver om samma sak i sitt brev, så vädjar också han till de andliga ledarna och säger, bygg inte ert ledarskap på auktoritet eller position. Uppträd inte som herrar över jorden, utan var föredömen. Led genom föredöme. När nu Paulus alltså skriver det här sista brevet, de två sista breven i sitt liv till Timoteus, så vill han att Timoteus ska överlämna uppdraget. Även om Timoteus var ganska ung, så skulle han ändå hålla på med att överlämna uppdraget till andra som i sin tur kunde undervisa andra. Och det skulle vara pålitliga människor som kommer att vara lojala mot sanningen och trogna mot det som du har hört av mig. Att inte slarva, att inte kompromissa med evangeliets sanningar, utan förvalta det vidare på ett oförvanskat sätt. Därför låt det vara pålitliga människor som du undervisar. Och så kom vi in på den här listan igår då, kvalifikationer eller egenskaper som bör känneteckna den som kan få en församlings förtroende och bekräftelse att vara en herde i flocken. Och vi kan gå tillbaka till 1 Timoteus 3 och vi kan komma in en bit där i kapitlet. Och vi sa att den helige ande är den som tillsätter andliga ledare. Den process genom vilket det sker är att individer får en personlig längtan, önskan att få vara med. Det är en kallelse i hjärtat som de på något vis när och skulle vilja få förverkliga. Men det räcker inte med det, utan sedan måste också församlingen ge sin bekräftelse och sitt erkännande. Och då gick vi igenom en del av de här kvaliteterna som man eftersöker och som man också eftersökte för andra viktiga tjänster ute i det profana samhället. Och man ska inte ställa mindre krav på de som ska leda Guds församling, sa vi. Så vi sa, vi talade om detta, vara lojal mot sin livspartner. Vara känd för att vara en enda kvinnas man eller en enda mans kvinna. Nykter, förståndig, anständig, och så kommer vi till det här med gästfrihet. Ni vet att det byggdes faktiskt inga kyrkor förrän på 200-talet, i slutet på 200-talet efter Kristus. Innan dess så samlades man huvudsakligen i hemmen. Sedan hade man stora möten utomhus, kunde man ha i det klimatet. Men en andlig ledare behövde därför vara en som gärna öppnade sitt hem. Kom hem till mig, vi samlas där ikväll. Och det innebar ju att också församlingen fick en väldigt nära insyn i själva både äktenskapet och familjelivet. Vilket kan vara lite besvärande, men som egentligen är väldigt bra. För man lär känna varandra på det sättet. Och man kan utifrån vetskapen om att min ledare, min andliga ledare har ett hem, har en familj att sköta precis som jag har och vet om den problematiken. Det kan vara en brist idag att vi pastorer, vi lever våra liv isolerade. Vi kanske bor till och med ute i en förort någonstans där inga församlingsmedlemmar bor. Och ibland kan man visserligen bjuda hem folk och så, det gör man ju. Men det där med att leva nära sina ledare på samma sätt som då, det gör vi kanske inte idag. Och det är faktiskt en stor brist. För det andra, eller för det femte vad det nu är, ska han vara, förresten, gästfrihet ska känneteckna alla kristna. Man var inte bara hos sina ledare för samlingarna, man var runt om i hemmen. Och hemmen var också kända för att ta emot änkor och föräldralösa barn. Och när andra kristna från andra städer och byar kom springande därför att det var förföljelser, så kom de kristna emot dem i de nya städerna till vilka de kom flyende och sa, kom hem och bo hos oss. Och samtiden förundrades, en av kristendomens motståndare säger så här, deras mästare har fått dem att tro att de är bröder. Och de älskar varandra redan innan de känner varandra. Och hur då? Jo, de tog hem dem och lät dem bo hos sig i sina trånga hem. Det är för att de betraktade varandra som syskon. Så gästfrihet är nästan en nådegåva. Vi bor i ett hem på Hönö där värdinnan och värden har gästfrigåvans nådegåva. Gästfrihetens nådegåva. Gästfrihet betyder egentligen så här, att älska främlingar, att gärna ta emot främlingar. Och Hebreerbrevet säger att vi ska vara gästfria, till utan att veta om det kan vi få änglar till gäster. Och då kan man ju inte bara bjuda om man känner, för de vet man ju att de inte är några änglar. Så man måste chansa lite grann om man vill vara med om detta, att få änglar till gäster. En god lärare betyder inte att man ska vara en offentlig talare som är duktig att lägga orden. Utan det står att han ska hålla sig till den pålitliga, till lärans pålitliga ord, motsvarigheten i Titus 1:9, så att han styrka och uppmuntra och ge en sund undervisning person till person, alltså en liten grupp, och kunna också säga emot motståndarna som försöker komma in med vilseledande läror. Så han behöver inte vara en god offentlig talare, men en som kan kommunicera Bibelns viktigaste sanningar till sin församling och uppbygga den. Alla äldste som vi läste i 1 Timoteus 5 och 18, alla äldste är inte satta att undervisa. Därför behövs det en grupp av andliga ledare där en del kanske koncentrerar sig mer på den pastorala funktionerna, att leda, vårda och de ledande funktionerna att ha uppsikt över, medan andra får ägna sig åt gåvan att undervisa. Och för mig har det varit väldigt skönt att få vara överens om den arbetsfördelningen i det andliga ledarskap som jag har tillhört under alla år. I alla församlingar har jag fått den förmånen att få tid att ägna mig åt ordet. Jag har sagt att fredagarna vill jag helst få vara hemma och bara läsa. Och lördagarna blir ju alltid predik och förberedelser. Det är nämligen så här att det tar tid att laga mat. Och det här gick hem väldigt bra i Afrika när vi talar om det här. För du vet, en afrikansk kvinna, för att middagen ska kunna stå på bordet, först ut på marknaden och köpa alla råvarorna hem och tvätta dem och skala och så koka. Och så hämta kanske ved i skogen eller köpa på marknaden och få elden igång och grytorna igång. Det tar nästan halva dagen att få middagen färdig Och för att den ska vara näringsrik nog så krävs det en hel del tankeverksamhet och omtanke hos det här då kvinnan i hushållet. Och så frågade jag en gång i Burundi, kommer jag ihåg nu, hur lång tid tar ni för att laga er mat för predikan? Jag bara kastade ur med den frågan. Era kvinnor tar halva dagen på sig för att du ska få mat till middag. Och så kom hela äldstekåren, en massa pastorer för en stor församling där uppe i Kiremba. Och så sa han, vi har en synd att bekänna. Vi har inte ägnat tid av förberedelse för ordet när vi ska predika. Det blev sent på lördag kväll när allting annat var fixat. Liksom det praktiska. Då sätter man sig. Gud, ge mig ett budskap till församlingen för imorgon. Det är vemodigt. För fåren får ingen tillagad mat. Det blir egna mänskliga tankar många gånger. Lite meditation, en berättelse. Men inte mat. Så därför behövs det i ett andligt ledarskap sådana som känner att jag är så intresserad av ordet. Jag vill hålla på och studera och kunna ge det vidare. Det finns alltid sådana i en församling som har en särskilt intresse för teologi och för Guds ord. Se till att du vet vilka de är och sätt dem igång och låt dem komma till tals i församlingens undervisande liv. För det sjunde, eller vad vi är, han får inte missbruka vin. Vin var ju en vanlig måltidsdryck på den tiden. Eftersom det var begränsad tillgång på rent vatten så brukar man blanda lite vin i vattnet. Ofta mer vatten än vin då. Och Bibeln fördömer ju inte bruket av vin men varnar för missbruket av vin. Även i det grekisk-romerska samhället runt omkring så ansåg man att en drucken person var inte en person som man riktigt hade förtroende med. Den som kom och vinglade på gatan, den föll i onåd. Och det skulle väl se illa ut om en sån vore en församlingsledare. I vår församling har vi som församlingsråd beslutat att kyrkan och distriktsgården ska vara absolut alkoholfria zoner. Även när det är privata fester och man hyr ut det till 50-årskalas och så här. För vi har människor i vår församling och i vår omedelbara närhet som har problem med alkohol. Vi har ett café för hemlösa där det kommer 70-80 trasiga människor varje kväll. Nästan alla med drogproblem. Och det måste vi respektera. Vi som är starka, som Paulus säger, måste bära de svagas bördor. Anta en restriktiv hållning, ett sätt att visa kärlek och respekt mot de som har problem med alkohol och eller som kan komma att få det. Och vilka det är som kan komma att få det, det vet du inte i förväg. Det kan vara dina egna barn. Och det har visat sig att de föräldrar som säger ja, men vi ska lära våra barn att umgås med alkohol på ett förnuftigt sätt och börja liksom bjuda lite hemma, så där restriktiv hållning. De barnen blir oftare alkoholmissbrukare än de som är barn till föräldrar med fastare regler i avseendet och som föregår med gott exempel. Och så vi säger till varandra som andligt ledarskap i min församling, när vi har fester i vårt hem, det kan vara en födelsedag eller så serverar vi inte alkoholhaltiga drycker, vilket annars har blivit allt vanligare i kristna sammanhang också, för att utgöra ett föredöme för den yngre generationen som kommer på besök. Dricker inte druckna av vin. Av det kommer ett beteende som inte du kan behärska, men som vinet genom att ta fäste om lillhjärnan behärskar. Låt er fast med er, och det står i presens. Det betyder alltså, låt er hålla på att uppfyllas av helig ande. Ständig daglig uppfyllning. Säg till dig själv, idag vill jag och behöver jag bli fylld med den helige ande. Så att anden tar kontrollen. Och inte någonting annat. Och i värsta fall inte alls vinet. För det åttonde, eller vad vi ska säga, han får inte vara hårdhänt, våldsam. Jag tror att inne på det förut. Att vara varsam, inte använda hårda ord. Hårdhänta ledare skrämmer fåren. Jesus skrämmer aldrig sina får. Han går inte efter fåren och slår dem för att få fram dem. Han går före fåren och leder dem varsamt fram. Sen står det, var försynt, mild, vänlig och fördragsam. Det innebär att inneha en förlåtande attityd. Och ibland får man förlåta på kredit. Alltså, man får förlåta människor fastän de inte har bett om det. Om man ska kunna fortsätta och leva i frid. En andlig ledare måste kunna tåla att bli sårad. Och ibland att stå ut med det ofullkomliga och bristfälliga som en församling utgör. Och vilka jag själv är en del av, det får man också komma ihåg. En av mina lärare brukade säga, om ni inte tål lukten av får, bli aldrig herdar. Och man gör väl att komma ihåg att man själv egentligen bara är ett får också, som kanske inte alltid doftar så gott. Ha fördrag med varandra, står det. Ha tålamod med varandra. När jag bodde i Amerika så var det en del såna här galna amerikaner, ni vet, som hade en stor knapp på bröstet på vilken det stod, översatt det direkt, var snäll och ha tålamod med mig. Gud är inte färdig med mig än. Så. Skulle behöva det där brickan lite till mans kanske. Du behöver ha tålamod med mig och jag med dig. I väntan på den dag då Gud ska förvandla oss till Kristus likhet. Under tiden jobbar han med oss. Han jobbar med mig, han jobbar med dig. Så var inte orolig. Han kommer att lyckas till slut. Var fridsam. Var fridsam, inte stridslysten. En andlig ledare ska inte till varje pris hävda sin egen uppfattning. Han ska eftersträva fred och frid i församlingen. Han ska inte försöka driva igenom viktiga beslut på ett sätt som gör att en minoritet känner sig helt överkörd. Det är egentligen, församlingen är egentligen ingen demokratisk förening, även om vi har den strukturen. Det är också en teokratisk sammanhang där vi söker Guds vilja, den helige andes vilja. Och anden är ju inte splittrad, anden är en och vill att församlingen ska vara en. Och kommer man till frågeställningar där församlingen tycker ja till 60% och nej till 40%, då ska man inte driva igenom frågan, tycker jag. Om det är en viktig fråga, då får man då säga, vi är i det här fallet inte en demokratisk grupp, utan vi är den levande Gudens församling som söker Guds vilja tillsammans. Om vi inte ser den här viktiga frågan på samma sätt, då är det dags att gå på knä och be. Och kanske det kommer till en stund om man ser ett tredje alternativ som alla kan samlas omkring. För det viktigaste är freden och friden i en församling. Och den måste det andliga ledarskapet vaka över. Det viktigaste är inte att frågorna effektivt blir fulla beslut på i rask takt. Det viktigaste är hur mår församlingen. Det är det viktigaste. Finns det en enhet? Finns det en frid? Finns det en gemensam glädje, var eniga med varandra, står det. Vi har blivit kallade att äga den friden som grupp. Och det är det viktigaste vi ska slå vakt om. Sen får frågorna vila hur länge som helst, jag på att säga. Om det stör den friden. Ja, det kanske låter kontroversiellt. Men församlingen är, den ska inte kompromissa naturligtvis som sanningen, eftersom det är sanningens pelare och grundfäste. Där står vi fast. Det finns frågor som vi aldrig ska vika i. Och som det skulle vara människor i församlingen som ville ifrågasätta, jag menar, bibliska sanningar som vi måste hålla fast vid. För det sjunde, åttonde, fri från penningbegär. Oj, oj, oj. Nu blir det allt känsligare, för att redan i gamla testamentet när Moses skulle utse åt sig ledare så står det om dem. De ska hata orättvinning. Så när de sitter och dömer ska de vara helt oemottagliga för eventuella mutor under bordet som de rika möjligen skulle kunna komma med för att få sin rätt till fördel för de mera fattiga. Och det skulle bli orättvisa domslut. Man skulle hata orättvinning. Och det går inte att tjäna både Gud och mammon, sa Jesus. Även predikanter och evangelister har ödelagt sin kallelse och förlorat sin kraft i sin förkunnargärning. Det är för att penningguden har börjat ta över och utkräver sin tribut. Och den som inte är fri från penningbegär kan inte heller på ett frimodigt sätt predika evangeliet. För evangeliet är ju fritt, det är gratis, det har ingenting med pengar att göra. Och pengarnas makt bryts endast när de används till det som de inte är avsedda för. Har du tänkt på det? Pengar är avsedda att köpa för. Men när vi använder pengar att ge bort dem frivilligt, då bryts penningens makt. Inga revolutioner kan åstadkomma det här. Inga ekonomiska system i världen kan bryta penningens makt. Det har vi mycket väl sett den sista halvåret. Och i församlingen handlar detta om en andlig kamp. Ständigt pågående kamp, åtminstone i mitt liv, jag kan försäkra dig. Och för pengars skull så vet vi hur människor säljer sin själ och säljer sin heder, riskerar politiska ämbeten och förtroendeuppdrag och positioner, höga positioner inom affärsvärlden. Och även vi predikanter måste ständigt bryta penningens makt över mitt liv genom att ge. Då bryts den. Och den behöver regelbundet brytas, för den kommer tillbaka på måndag. Så jag behöver kollektboxen igen nästa söndag. Eller trycka på den där knappen, du vet, när man överför. När man väl har tryckt den knappen, oj, nu har det gått. Nu kan jag inte ta tillbaka det. Men ändå, där bröts något av penningens makt över mitt liv. Och vi är kallade att hålla på, att öva oss i den akt som en gång blir den sista akten i våra liv, när vi ska ge allt, lämna allt. Vi behöver öva oss i att hålla på att lämna ifrån oss det vi har. Andliga ledare som lever i lyx undergräver sin egen trovärdighet. Och det finns ingenting som sticker så i ögonen på utomstående som när man kan se och höra om en förkunnare, en pastor, en evangelist som kör sina flotta bilar. Och så vidare. Du känner storyn. Så livsstilen hos en andlig ledare bör säga någonting om att man tagit Jesu ord på allvar. Vad gäller att inte älska världen eller det som är i världen. Man har fått högre värden att leva för. Och Paulus varnar allvarligt i 1 Timoteus 6 för det ödesdigra misstaget att försöka göra vinst på evangeliet. Genom sitt tältmakeri, så vid sidan av förkunnargärningen, så visade han hur fjärran det var för honom att blanda ihop evangeliet med pengar. Nu är det inte så att den som tjänar evangeliet inte också skulle få leva av evangeliet. Det säger han är helt rätt. Och att de som får del av ordets undervisning har ett ansvar att dela med sig av sitt materiella goda till dem som de får det andliga goda genom. Det är en nytestamentlig princip. Arbetaren är värd sin lön, står det just om den saken. Men det är någonting helt annorlunda om det finns förkunnare som möjligen åker runt och runt på olika städer och länder och kräver höga arvoden och bor på lyxhotell. Jag har hört om att det finns sådana. Den kristna församlingen i den tidiga tiden hade uttalade regler om hur man skulle pröva en kringresande profet. Om man var äkta eller falsk. Och det här är spännande att läsa. Didacke skrevs på första århundradet efter Kristus. Det var ganska tidigt i den kristna historien. Och gav bland annat följande anvisningar till församlingarna. Han ska inte, alltså en kringresande predikant. Han ska inte be att få stanna eller bo över hos dig i mer än högst 2 dagar. Om man vill stanna 3 dagar är en falsk profet. Och när han beger sig iväg så skicka bara med honom det bröd han behöver tills han kommer till nästa stad eller by. Om han ber om pengar är han en falsk profet. För det tredje, om man inte lever som man lär är han en falsk profet. Om man vill stanna kvar och slå sig ner hos er så låt honom arbeta och försörja sig själv. Om man inte vill göra det så försöker han slå mynt av Kristus. Se upp med sådana. Så var reglerna. Och det skulle kunna tillämpas kanske lite mer idag också. Allt detta betyder inte att Guds fruktan ser fattigdomen som en dygd. Bibeln romantiserar alls inte fattigdomen utan uppmanar oss att bekämpa fattigdomen, att lindra fattigdomen, att alltid tänka på de fattiga. Texten handlar inte om att ta ställning för fattigdom och mot rikedom. Det handlar om att ta ställning för förnöjsamhet och mot girighet och habegär och kärlek till pengar. Så det står att Guds fruktan i förening med förnöjsamhet, det är en stor vinst. Där ligger den stora lyckan. Det bästa och det dyrbaraste i livet, det kommer ju till oss gratis. Och Paulus, han går så långt, och Gud har skänkt oss allt detta att njuta av. Alltså det som är gratis, det här regnet som faller på oss, det är ingen som har betalat för det. Då skulle ni bli sura på den. Nej. Men det har sin funktion, sin givna funktion, detta välsignade regn också. Vår bäckens porlande kostar ingenting. Höstlövens brinnande färger kostar ingenting att njuta av. Sommarängens blåklockor här ute och humlesurret helt gratis. Så Gud säger, sätt inte ett hopp till pengar, utan det är en Gud som rikligen skänker er allt detta att njuta av det. Var förnöjsamma. Och så definierar han förnöjsamheten på det här sättet. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. Det vill säga, om våra kroppar, basala behov är mötta, att vi har kläder, att vi har mat, att vi har hus att bo i, that's all. Det är egentligen allt vi behöver. Och om vi vore nöjda med det skulle vi vara ännu mycket lyckligare. Men hela vår livsstil har så högt inbyggda krav att om de skulle förverkligas globalt skulle denna planet krascha ihop och samman. Vi vet det. Den tål inte den konsumtionsdel som vi ser oss rätten till att ha. Och den komfort som vi har krav på att ha. Låt oss komma ihåg, jag ska komma till det på söndag morgon, att vi är pilgrimer. Att vi bara är på vandring genom den här världen. Vi har ett tillfälligt resebagage och det är dåraktigt att packa ryggsäcken alldeles för full med onödiga prylar. Det bara försvårar vandringen. Andliga ledare måste betänka sin livsstil. De har ett ansvar i det liv de lever som föredömen, för de är noga granskade i det här avseendet. Vi går till nästa, i vers 4 där. I vers 4 står det att han ska kunna väl förestå sitt eget hus och ha barn som underordnar sig i lydnad med all värdighet. Det betyder inte att han måste vara gift och ha barn och jobba med, men det är en väldigt stor fördel som en andlig ledare att ha haft med barn att göra eller ha med barn att göra. Därför är det väldigt bra att börja, om man själv inte är gift och har barn, börja med söndagsskolarbete. Jag försäkrar dig att det finns egenskaper som kan utvecklas bara i umgänget med barn. Egenskaper som behövs i församlingen. Barn har en förmåga att pröva ens tålamod gång på gång på gång på gång. Och det är faktiskt så här att det är endast i en trasig värld som de här dygderna som tålamod kan utövas. Har du tänkt på det? I en fullkomlig värld behövs inte tålamod. Nu är församlingen ingen fullkomlig värld längre. Därför behövs tålamod. Och därför så skulle föräldrar eller andliga ledare behöva kännas till på det sättet att deras barn är lojala mot dem. Det här betyder inte att vi kan inte bestämma över våra barns framtid och om de väljer den kristna tron eller inte. Men här avses att de här ledarna ska vara kända för att ha ett lojalt förhållande. Att barnen har ett lojalt förhållande till sina föräldrar. Att de inte lyder på grund av att föräldrarna är fysiskt överlägsna. Utan de lyder därför att de tycker om sina föräldrar. De vill lyda. Även misslyckas de naturligtvis många gånger. Men det är just den där aspekten av att under värdiga former. Alltså. Och det här har med barnuppfostrans alla delar att göra och som inte har tid med här. Under värdiga former hålla sina barn i lydnad. Det fanns en reseevangelist i Amerika som jag hörde talas om. Som läste landet runt och hade stora åhörarskaror. Men han skulle aldrig kunna haft ett möte i kvarterskyrkan där hemma och tro att någon skulle komma. För om man skulle inbjuda till ett sånt möte och knacka dörr på husen runt kyrkan så skulle de skaka på huvudet. Nej, nej, nej. Varför skulle vi lyssna till honom? För på hans egen hemgata jagade polisen hans egna barn för kriminella handlingar och massa problem som han ställde till för grannarna. Du förstår, han tog inte hand om sin egen familj och respekten för honom som en andlig ledare var körd i botten. Och hemmet är alltså den bästa träningsplatsen kanske. Eller att jobba med barn. Det är en bra träningsmiljö för andligt ledarskap. För om du kan utveckla tålamod i samband med arbetet med barn och allt ifrån det de är nyfödda alltså, så är det direkt överförbart till församlingen där det också finns nyfödda barn i bästa fall. Och sen har barn också en förmåga att ställa frågor som man inte kan svara på. Och det ger en viss ödmjukhet som är väldigt... Jag tror att ödmjukhet är den viktigaste egenskapen hos en andlig ledare. Och den ödmjukheten kan barn hjälpa dig att få. För de har en förmåga att ställa lite konstiga frågor. Min lilla Lovisa var väl bara i 6-årsåldern när hon frågade: pappa, varför finns Gud? Ja, han har alltid funnits. Varför har han alltid funnits? Slut på svar. Och det är nyttigt att lära sig att man inte kan svara på allt och inte måste det heller. En annan gång frågar hon: är det sant att Jesus bor i hjärtat? Ja, det är det ju om du har tagit emot honom. Så gör han det. Ja, men hur går det med alla möblerna när jag lägger mig ner då? Hon såg det som bord och stolar och sängar. Ramla över varandra. Barn tänker konkret. Va? Och det är nyttigt för oss att förstå att vi måste komma ner på barnens nivå. Och så måste man också som andlig ledare i en församling. Man ska inte försöka vara någon intelligent hyperstjärna. Utan vara där människorna befinner sig. Där Guds barn är. Sen står det, inte vara nyomvänd. Bokstavligen står det i grekiskan, inte en nyligen planterad planta. Det är aldrig bra att ge för stora framträdande roller åt sådana som inte ens har hunnit slå rot riktigt i sitt kristna liv. Då utsätts de mycket lätt för högmodets frestelser. Nyomvända skall inte visas upp. De ska undervisas. Oavsett vilka märkliga omvändelser de varit med om eller vilken imponerande bakgrund de än må ha. De är barn, de är nyfödda. Det bästa vi kan göra för dem är att låta dem sitta på första bänk några år och ta emot undervisning och få chans att växa och få chans att mogna. Sen kan vi ge dem lite uppdrag. Det är kärleksfullt. I vers 7, han ska också ha gått rykte bland dem som står utanför församlingen. Och det hjälper alltså inte att ha en fin titel eller höga akademiska meriter. Inte ens hjälper det med en pastorsutbildning, för det är inte egentligen utbildningen som det i första hand är frågan om. Och ibland har församlingar fallit för frestelsen att utse åt sig ledare som har lyckats bra i affärsliv och i framskjutna positioner i samhället i övrigt. Och man har liksom tyckt det var väl flott att ha för dem också till församlingsledare. Och det behöver inte alls vara något motsatsförhållande. Men det är inte alls det som Nya Testamentet i första hand frågar efter. Utan det handlar om ryktet, personens namn. Vad säger man i lunchrummet när namnet nämns? Vad säger man i lärarrummet? Vad säger grannarna i kvarteret? Och vi talade ju om det här igår. Guds församling är ingen hemlig sekt. Det är en stad på berget som lever sitt liv öppet i samhället och som är kallad att vara ljus och salt mitt i en mörk och värld där förruttnelse råder. Och då måste också ledarna som har att leda församlingen på detta vis stå i den follan och veta om det uppdraget och den kallelsen vad det gäller deras egna liv och karaktärer. Gå nu till 1 Timoteus 4:e kapitel. Vi ska avsluta idag. Där Paulus uppmuntrar Timoteus personligen i de här avseendena. Första Timoteus 4:12 och framåt. Och under tiden kommer här så var det ju så att Paulus uppenbarligen skrev de här två breven för att peppa Timoteus, därför att han hade vissa problem. Församlingen behöver i första hand inte starka ledare. Vi är svaga för det. Men det är inte Guds lösning, utan Guds lösning heter överlåtna Kristi efterföljare. Som genom sina liv kan statuera exempel på vad det innebär att följa Kristus. Timoteus var ingen stark ledare. Han var en svag ung man som var modlös och blyg till sin natur. Men han hade ett hjärta av guld. Och han älskade Kristus och han älskade församlingen. Men han hade också lite bräcklig hälsa. Kanske lite magkatars problem, jag vet inte. Så Paulus uppmanar honom att inte bara dricka vatten utan också lite vin för din dåliga mages skull och dina ständiga krämpor. För en andlig ledare var så svag att han behöver äta medicin. Ska inte han ha Guds kraft bara? Inte Timoteus hade det så. Sen var han ju relativt ung i förhållande till församlingen. Och en ung människa på den tiden, det kan vara uppmuntrande för en del. Det här ordet omfattar en åldersintervall på 30-35 år, tror man. Högst upp till 40 år, sen är du inte ung längre. Men Timoteus var det någonstans, kanske 30-35. Han hade ju rest med Paulus i 15 år. Från övre tonåren kanske, när han plockades upp av Paulus där hemma i Lystra. Så det fanns ett visst utrymme i församlingen för att inta en lite kritisk hållning till den här ledaren. Och det var förmodligen så att Timoteus kände den här kritiken och den måste vara jobbig att bära. Den kanske inte var uttalad, men den fanns det liksom bakom ryggen lite grann. Frågan är nu, hur skulle Timoteus förhålla sig till den här kritiken? Skulle han markera sin position och säga, Paulus har insatt mig till att vara en av ledarna här. Ni har lagt händerna på mig, ni har bett för mig, ni har gett mig den här positionen, då får ni också respektera mig. Han kunde kanske ha gjort det. Eller skulle han göra som Paulus säger? Istället för att framhålla sina meriter, han skulle säga, jag har ju rest 15 år med Paulus. Jag har ju varit med om grejer, jag har hört honom predika tusentals gånger. Men Paulus råd till Timoteus är långt ifrån sådana framhävande markeringar av sig själv. Han säger, Timoteus, låt ingen förakta dig. Alltså ta inte till dig det föraktet för att du är ung. Utan låt istället ditt liv bli ett föredöme för ditt troende. I ord, gärning, kärlek, tro och renhet. Med andra ord, bemöt deras kritik med ett liv som inger respekt. Så när de ser ditt liv vecka efter vecka så tystas de där dumma skvallren som går. Du vet, till slut, vad ska vi klaga på honom, henne för? Hon faktiskt inger respekt i sitt sätt att bemöta människor. Så med ditt liv kan du ta död på orättvis kritik. Vad Paulus säger är egentligen, lev i konsekvens med din undervisning. Låt dem som ser att hör din undervisning i ord också se den i ditt liv. Att det styr ditt liv också. Att du tar det på allvar det du säger. Och så räknar han upp. Bli en förebild i ord. Oj, han börjar med det svåraste. Med hur vi använder vår tunga. Hur vi talar med människor. Det står i Jakobs brev. Alla felar vi på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig. Han kan tygla hela sin kropp. Så med andra ord, klarar du tungan, då klarar du resten. För den här lilla lämmen mellan gommarna, det är den mest svårhanterliga lilla lämmen i hela kroppen. Den halkar iväg på en massa icke önskvärda vägar. Jakob liknar tungan vid en liten gnista. Som kan antända en hel skogsbrand. Det börjar från en mun till en annan. Har du hört? Nej, vad säger du? Och så ringer den nästa person. Har du hört? Nej, vad säger du? Och så efter bara en dag kan hela samhället ha hört det onda ryktet. Och antänt skogsbranden. Eller ett roder som styr ett stort skepp. Sån makt har den lilla tungan, så ordspråkboken säger. Många talar i obetänksamhet ord som stinger som svärd. Vi är mot våld, fysiskt våld. Och vi har en lag i Sverige som förbjuder barnaga. Men vi kan med våra ord göra barn större skada än om de skulle få en dask i stjärten. Med våra ord. Men lika destruktiva som ord kan vara, lika uppbyggliga och konstruktiva kan de vara. Det står också i Ordspråksboken 15. Milda ord är som honungskakor. Har du något emot honungskakor? De är ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. Alltså Ordspråksboken har detta psykosomatiska perspektiv på människan. Att hon inte bara är att kropp och själ skild från varandra. Det som är gott för själen är gott för kroppen. Det berör hela din människa, hur människor talar till dig. Jag menar, ett uppmuntrande ord, man kan leva på det, någon sa, en hel månad. Man tänker tillbaka på det. Det var väldigt, vad det var gott att hon sa så till mig. Och så är det en läkedom för hela kroppen. Det är alltså tungans gudstjänstliv. Låna inte, Timoteus, låna dig inte till tvetydiga skämt, till moraliskt tvivelaktiga historier. Fall inte för frestelsen att få andra att skratta genom moraliskt tveksamma vitsar, och skratta inte själv åt sånt heller i lunchrummet. Och försök inte vara rolig. Man kan inte vara pajas och profet på samma gång. Man kan inte från en talarstol hålla på och liksom dra historier som gör publiken generade nästan. Eller som bara har till syfte att roa. Och sen tro att man har ett ord från Gud som ska respekteras och tas emot. Och vi vill i första hand vara profeter, eller hur? Inte pajaser. Så använd heller inte så kallade skämt för att komma åt någon under täckmanteln när de säger vad menade. Oj, jag bara skojade. Det var bara ett skämt. Men egentligen ville du sticka till lite grann. Låt ditt tal vara rent, Timoteus. Vårdat och rent. Det är tungans gudstjänst. Jag hörde ett intressant program i radio för några år sedan. Jag satt i bilen och det var en redaktör som hade samlat omkring sig tonårsungdomar i högstadieåldern någonstans i Sverige. Och programmet syftade var att diskutera svordomar. Och de skulle räkna upp alla svordomar de kunde och varför de använde de här typen av språk. Och de kunde den långa listan mycket väl. Och de kallade det fula ord och allt vad de kallade. Det var ju inte vackra ord. Det tyckte de inte själva. Och så, men så i slutet på programmet så säger redaktören så här. Nu har vi talat om fula ord. Nu ska jag ställa en fråga. Vad tycker ni är det vackraste ordet ni vet? Och vet du, då var det en tjej, kanske årskurs 9, som plötsligt säger Jesus. Och jag höll på att tappa fattningen om ratten. Ja, jag blev så glad. Och det fyllde liksom, och redaktören blev lite generad, märkte man. Jaha, är det något annat ord? Men det liksom tog udden av alltihop. Jesus, hon var själv inte troende, förmodar jag, hon hade deltagit i det här samtalet om svordomar. Men ändå så framkom det att Jesus stod för det vackraste hon visste. Och då skäms jag när jag lyssnar på P1 och P3 och P4. Där radiopratarna nästan inte kan säga en mening utan att använda sådana billiga adjektiv. Vad är det för föredömen? Och jag blev så glad när jag med mina barnbarn lyssnade på Bully Pompa en kväll. Och då hade de reportage från årskurs 4. Där eleverna i årskurs 4 hade använt så mycket svordomar mot varandra. Så nu sa de, nej, nu får det vara slut. Och så skrev alla ett kontrakt. Vi ska sluta svära. Både i klassrummet och ute på skolgården. Och jag skrev och gratulerade redaktören till ett sånt program. Men kära någon, om dessa barn skulle råka lyssna på radion eller tvn. Och se och höra oss vuxna. Vad är vi för förebilder då? Gå inte heller med förtal, säger han. Använd din tunga till att hålla tyst när du har fått förtroende. Annars kommer du snart att rasera ditt anseende som andlig ledare. Det regnar. Och vad ska ni ut i regnet att göra? Ni får gärna gå, för tiden har gått över. Men vi sa, Gunnar och jag här, att om det inte brinner i ändan på er så får ni gärna sitta kvar några minuter till. Jag kommer att fortsätta en liten stund till eftersom läget är som det är nu. Men jag blir inte störd av om ni måste lämna. Vi drar det här bara. Var ett föredöme i hur du använder din tunga. Sen står det i gärning, i vad du gör, i din vandel, i vardagslivet, i dina vanor, i ditt beteende, i ditt sätt att arbeta, i ditt sätt att sköta dina studier. Oj, vad har det med Guds fruktan och andligt ledarskap att göra? Paulus säger i Thessalonikerbrevet 3:7, andra tess. Ni vet själva, och han vill dra in den här undervisningen, ni vet själva på vilket sätt ni ska efterlikna oss. Vi var aldrig oordentliga hos er och vi åt aldrig andras bröd utan att ha gjort rätt för oss. Vi slet och släpade och arbetade dag och natt för att inte ligga någon av er till last. Inte för att vi skulle sakna rätt därtill, men vi ville ge er ett föredöme att följa. Alltså, det här är stick i stämmen med pastorslyxen som jag talade om. Ditt sätt att sköta ditt jobb och dina studier ingår i kallelsen som Kristus ger och ingår i det i andliga ledarskapets ansvar. När jag var i Vilnius under Sovjettiden, Litauens huvudstad, så var vi i en kyrka som var öppen, så registrerad. Och efter gudstjänsten, och en stor kyrka med många, kanske 500 medlemmar, så kommer stadens propagandaminister, som också var redaktör för den propagandistiska dagstidning som gavs ut. Och så samlas vi i ett rum där hon skulle intervjua oss pastorer. Det var Bo Hörnberg, Jan Eriksson, eller var flera som ni känner till som var med Bo Hörnberg på den här resan. Och vi står där i rummet och så står det en 7-8 män i hörnet där och lite förläget lyssnar när den här journalisten skulle intervjua oss och få oss att svara att visst är det väl religionsfritt och bra här i Sovjetunionen. Och jag vet inte hur intervjun förlöpte riktigt, men vad jag kommer ihåg är att plötsligt så pekar hon på de här bröderna som står där i hörnet av rummet och säger: de där männen, de är våra bästa arbetare. Vi har haft ögonen på dem i många år. De sköter sig utmärkt ute på fabrikerna. De stjäl inte, de ljuger inte. Vi litar på dem. Vilket vittnesbörd! Vad stolt man blev och hur viktigt det är att sköta sitt arbete väl för det kristna vittnesbördets skull och för församlingens skull. Jag tror att Paulus tältmakeri inte bara var mentalt gott och nyttigt och välbefinnande för honom, utan också det faktum att han genom sitt tältmakeri la grunden för sin förkunnelse. För där på torgen när han sålde sina alster för en viss summa pengar och köparen gick därifrån, så måste köparen kunna säga: det här var ett fint jobb. Inte säga: det här var dåligt, det var dålig kvalitet, det här var fuskjobb, jag går tillbaka och kastar tillbaka det och ber att få pengarna tillbaka. Då skulle ingen lyssna till Paulus dagen efter, eller hur? Så genom att sköta ditt arbete väl lägger du en grund för ditt vittnesbörd. Jesus själv var snickare ända upp i 30-årsåldern. Och han kommer med snickarlådan när någon dörr i Nasaret hade gått sönder. Och han fixar till dörren. Och när det var gjort så tror jag dörren fungerade bra. Annars skulle han ha kallats inte bara snickare utan den där fusksnickaren från Nasaret. Och mist auktoriteten i sin undervisning. Jag själv jobbar på en fabrik några veckor innan jag gick in i min tjänst i Saron för många år sedan. Och det var kutym på det jobbet, på lagret där jag jobbade, att man stämplade ut åt varandra nästan varje dag. Och på det sättet så fick man registrerat att man hade varit på arbetsplatsen kanske en halvtimme längre än man hade varit. Och jag förstod, snart kommer de att fråga mig: Roland, du kan väl fixa och stämpla ut åt mig idag, jag måste kila hem nu. Och mycket riktigt, och jag hade en överläggning med mig själv. Hur ska jag bete mig? Jag vill ju inte göra mig till ovän med mina arbetskamrater. Men samtidigt visste jag att detta är inte rätt. Och mycket riktigt, en dag kommer en av mina arbetskamrater och säger: du, jag behöver ner på stan och göra ett ärende. Klockan var bara 3:30 och vi slutar 4. Du kan väl stämpla ut åt mig idag. Och, då sa jag så här. Du, jag har ingenting emot dig som arbetskamrat. Men för mig som kristen känns det inte rätt att göra det. Och du, då var jag beredd på världens liksom nonchalanta utskällning. Men vet du, han reagerade. Nej. Det är klart. Det ska du inte göra. Och hans onda samvete kom upp i ljuset med all kraft. Och du, dagen efter i lunchrummet så kommer hela bandet, alltså arbetskamraterna, frågar. Du, det är, du sa, jag är kristen, sa du igår. Vad är det för någonting? Om jag hade stämplat ut honom och gått in i det här oschyssta systemet hade min mun varit tillstoppad att tala ett enda ord om Jesus, eller hur? Så var ett föredöme i hur du sköter ditt jobb. Vad var det mer? Har du listan någonstans? Vi går till det, kanske det sista då. Var en förebild i renhet. Ett rent liv ger kraft åt vittnesbördet om Jesus. Hemliga ouppklarade synder förtar frimodigheten. Och när människor lämnar tron så är det inte alltid av intellektuella skäl, eller kanske inte alls, utan mest av moraliska skäl, att man har börjat låna sig till saker som man vet står i konflikt med det som min kallelse att vara helig innebär. Och så står man plötsligt inför ett val att antingen göra upp med sin synd eller också överge tron som uppfordrar till helighet och skylla på det att man inte längre kan tro när man egentligen vill ha utrymme för ett liv som inte är värdigt Herren. Timoteus, se upp med sånt, fly sånt, säger han, och fokusera på Guds ord. Läs högt ur skrifterna. Skriftläsning i synagogan var ju alltid viktigt. Och det överfördes till den kristna församlingen. Märkte du igår på gudstjänsten och märkte du de andra kvällarna vilken kraft det är när ordet läses härifrån? Och jag tänkte ett tag, tänk om man tog 20 minuter av ett kvällsmöte och bara läste skrifterna. Vilken kraft det är i detta som vi många gånger försummar i ivern att lyssna till oss predikanter. Vi behöver naturligtvis, och det behövs, det säger Paulus också, så att du har en objektiv grund att undervisa utifrån och förmana utifrån. Man tog god tid för bibelläsningen. Många kunde heller inte läsa själva, så det var ju en orsak. Den här renheten som jag talar om, den har med alla livsområden att göra, även det sexuella. Och hade jag haft tid nu så skulle jag tala lite grann om den känsliga frågan. Låt mig bara säga så här, att Bibeln har en terminologi som ofta utgår från att Gud betecknar sig själv som den äkta mannen till sitt folk som är hans hustru. Och han betecknar deras förhållande som ett äktenskap mellan man och kvinna. Och ett kärleksförhållande, ett förbund som har slutit, som när Israel löpte efter andra gudar beskrivs som äktenskapsbrott. Det vill säga, förståelsen av äktenskapet är grundläggande för förståelsen av undervisningen i det gamla testamentet om Guds förhållande till hans folk. På samma sätt i Nya testamentet är den intima bilden, den mest intima som kan has och tas om församlingens förhållande till Kristus, bilden av en brud och en brudgum. Vi är trolovade med Kristus. Vi skall och vi är på väg till ett bröllop då vi ska förenas med honom. Då, hela denna viktiga terminologi spolieras av sambofilosofin. Det gör mig ont och bekymrad. Och det har i högsta grad med vår sexualetik att göra. För Bibeln är det en fullständigt främmande tanke att anse sig gifta inför Gud om man inte har gjort offentlig sak av det. En man och en kvinna, säger Gud, en man ska överge sin mor och sin far. Det är ett offentligt uppbrott, ett offentligt tillkännagivande. Och det krävs inga hejdundrande lagar. Som svenska medborgare är vi, om vi vill beteckna oss som gifta man, gift man och kvinna, har vi ett ansvar att rätta oss efter de lagar som råder för vårt land. Alltså kan vi bara gå till borgmästaren och få det fixat en lördag eftermiddag och ha ryggen fri. Och inte bara vara sambo och sätta frågetecken omkring vad det innebär. Har de flyttat ihop på prov? Är det en outtalad tvekan? Eller vad ska det handla om? Ska de gifta sig någon gång? Eller Ja, ni vet alla frågor som uppstår. Det kan vara ädla motiv. Jag hinner alltså inte gå in på allt det här. Jag har mycket att säga, men jag säger så här. Det bästa man kan till slut motivera utifrån det är ju Jesus själv. Hur har han handlat i förhållande till sin brud? Han har utgivit sig själv i en högst offentlig handling på korset. Han dog för sin brud. Det var offentligt. Alla såg det. Alla visste om det. Och han kallar oss sin brud och han säger, jag ska komma tillbaka. Och den tidens bild, eller traditioner tar Jesus som utgångspunkt för sin ankomst. Vi är hans brud. Vi väntar på honom. Brudgummen kommer till brudens hem och hämtar bruden till sitt hem som han har i ordning ställt för henne. Det var en högst offentlig handling. Och när ängeln kom till Maria och säger, Maria, du ska bli havande, så säger hon förvånat, hur ska det gå till? Jag har inte haft någon man. Ja, men Maria, du är ju trolovad med Josef. Bor ni inte tillsammans? Nej, man bodde inte tillsammans, men man var trolovade. Och det var nästan lika starkt som äktenskapsförbundet. Så det var otänkbart att ingå den sexuella akten om man inte först hade offentligt tillkännagjort avsikterna att bli man och hustru för livet. Så jag har ett litet kompendium här om ni vill läsa lite mer om det där, och jag beklagar att tiden är över nu. Men allt det här summerar, vi är kallade till renhet på alla livsområden. Och genom det motivet att vi vill att Gud ska bli ärad också genom våra kroppar som är den helige andes tempel. Vi kan ära Gud med vår kropp. Den är inte längre vår egen. Den är köpt av honom. Den tillhör honom. Och därför så ska vi ära Gud också med vår kropp som andliga ledare och som Guds barn. Amen. Tack för den glädje som det är att få tala om de här sakerna. Som du har gjort så konkret och praktiskt för oss, Herre. Inte för att sätta upp regler och få oss att känna oss, det där är inte för mig. Utan att vi får en lust, så det vill jag leva. Hjälp mig, Herre, att bli ett föredöme. Jag vill bli det, jag vill följa dig. Och följer jag dig så vet jag att du gör mig till den du vill ha mig. Ge mina lyssnare här idag, Herre Jesus Kristus, min kära vän, du som har hjälpt mig genom livet med mina svagheter i olika ledarskapssituationer där jag har varit så hjälplös. Du har hjälpt mig, och ge var och en här inne en stor lust att följa dig och gärna gå före och visa dem som vacklar och som är nya i tron, visa dem vad det innebär att följa Jesus. Hjälp oss att ha ett stort förtroende för den helige ande som bor i oss. Att varje dag uppfylla oss och ge oss kraft att leva det heliga och det rena livet. Vi älskar dig, Jesus. Amen. Det finns också litteraturförteckning som tog slut igår, den listan om Guds skönhet och konstnärligt skapande som ni som var med på seminariet kan få här framme.
Tack Roland. Du är mer ängslig för tiden än någon annan, tror jag. Det känns gott att få lyssna och vara med. Nu är det så att vi ska sjunga en sång tillsammans, och så gör vi vår insamling. Det som du som har varit med här under veckan vet att på förmiddagen tar vi kollekten efter, och på eftermiddagen tar vi kollekten före. Det är bara för att ni inte ska riktigt ha koll på läget. Vi sjunger en sång, den kommer upp här, och det är Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Och så gör vi vår insamling. Sen har jag lite information innan vi bryter upp och går härifrån.